Hej och välkommen till 2 cm innanför linjen med mig, Niklas Wennergren, på Tyresöradion 91,4. Dagens gäst heter Bo Furegård och är bildare av Tyresö FF, och vi ska prata lite om fotbollen i Tyresö under de tidiga åren. Bosse, när kom du hit?
Jag flyttade hit julen 1966 faktiskt. Så att jag har bott snart 50 år här ute.
Hur kommer det sig att du hamnade här?
Ja, det är en lång historia. Jag jobbade ju på Folksam, och Folksam hade lägenheter här ute. Eller möjlighet till det. Och eftersom jag var då särbo med en annan dam på Folksam, så erbjöds vi en lägenhet här ute. Och hit skulle vi bara flytta ett år högst. För vi var ju söderbo båda två, och inte kunde man bo så här långt ut på landet. Så att med den tanken flyttade vi ut hit till julen 66.
För det var landet här ute på den tiden?
Vi kände i alla fall det. Jämfört med söder så var det landet här ute. Det fanns ju inga motorvägar eller så. Det tog lång tid att åka hit ut.
Men om man tittar på demografiskt sett. 1960 bodde det 6 000 pers här, och 1970 så bodde det 27 000 personer. 5 gånger så mycket nästan. Hur var det i Tyresö då?
Det blev ju en väldig omställning i Tyresö, i och med att alla dessa människor flyttade in. Det blev nytt centrum, nya skolor, nya idrottshallar, Trollbäckens IP byggdes ut och så vidare. Sociala delen också. Det blev stora förändringar här, va. Men det som var kvar var ju ändå stora fina naturområden, och det har jag alltid tyckt om. Så att det var ju någonting som gjorde att man inte ville flytta härifrån. Plus naturligtvis, man blev inblandad i föreningslivet här ute.
Ja, det var du med ganska med en gång, om jag förstått det. Du spelade fotboll när du kom hit med en gång.
Ja, man kan väl säga så här. Det var fotbollens fel att vi blev kvar här ute.
Ja.
Därför att jag läste en annons på en anslagstavla där det stod att Tyresö IF sökte fotbollsspelare. Och då vände man sig till dem naturligtvis som var nyinflyttade.
Ja.
Och då var vi några stycken som hade flyttat hit och som nappade på det här och sökte upp Lennart Elström som var tränare på den tiden. Och på så sätt kom vi med i gemenskapen här ute i form av Tyresö IFs fotboll.
Mm.
Och sen har det ju exploderat på hela sociala nätverket. Och allting.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Men 1966, det var tidigt i Tyresös fotbollens historia, eller?
Ja, man kan väl säga så här. Många tror ju att det var väldigt tidigt där. Men det är ju inte riktigt så. Jag har forskat lite i det här och har lite kontakt inom det här området. Och det har ju faktiskt visat sig att redan 1905, ni hör rätt, så fanns det en fotbollsverksamhet här ute som sponsrades av markisen Claes Lagergren, som hade en hel del arbetare vid sina bruk och det.
Aha.
Så det spelades en del fotboll faktiskt här ute. Serieverksamhet var det ju inte tal om, men det var mer för att sysselsätta arbetarna.
Okej, som istället för att de skulle göra dåligheter och dricka brännvin och sånt som man kanske ofta gjorde på sin fritid.
Så kan det ha varit, plus att de höll sig i trim och de hade en sammanhållning på det sättet. Och han fick på så sätt friskare arbetare.
Men, och vad hette de lagen?
Ja, vad vi vet så hette det fortfarande Tyresö IF och det lades ju ner efter ett antal år sedan och försvann liksom i historiens dimmer. Men i början av 30-talet så var det ytterligare några personer, ofta knutna till trakterna kring slottet här ute, som startade upp Tyresö IF igen och faktiskt spelade en del matcher. Mm. Det finns ett gammalt foto på ett A-lag i Tyresö IF från 1933. Vi försöker nu ta reda på vilka som finns på bilden. En vet vi, men det är inte så många som lever i dagens läge av de som deltog.
Nej, då är man ju född någon gång på 15-talet eller 10-talet.
Ja.
Så det var inte Hanviken då som var det första laget i Tyresö kommun?
Man får väl säga det att Hanviken var det första moderna laget, om man säger så. Det andra lagen får vi mera häröras till vad vi kallar korplag idag.
Aha.
Hanviken bildades ju 1944, va? Och började med fotboll. Men de första tabellnoteringar från Hanviken finns inte för 1950 där man kom med i Stockholmsringen. Va? Och sen eskalerade ju verksamheten i Hanviken, så de blev ju ett väldigt bra fotbollslag. Spelade upp i division 2 och 3 på den tiden, så var väldigt högt.
Mm. Om vi återgår till Tyresö IF då.
Mm.
Hur de fotboll, de hade fotbollssektion hur länge då?
Ja, man kan säga så här. Det fanns 1957 fanns det då två klubbar nere i slottsområdet kring kyrkan som då var ett av centrumen här ute. Det ena hette Helos IK och det andra Centrums IF. Och 1958 slog man ihop sig till en förening som då fick det gamla namnet Tyresö IF.
Mm.
Det var Kire Palm, vår gamla fritidschef här, som var med och bildade det. Och det bildades faktiskt Tyresö IF nere på Kärnstigen i Emil Jonssons hem.
Mm.
Han var faktiskt en av spelarna.
Lite mot slottet alltså.
Ja, just det. Ja. Han var en av spelarna som var med 1933 på det här fotot.
Aha.
Så i hans hem bildades det då. Och hans son Lasse Jonsson blev den första ordföranden det första året innan Emil tog över. Och hans dotter Anita blev den första sekreteraren 15 år gammal 1958 i föreningen.
Ja, det var jämställt och bra. Kvinnor med i föreningslivet redan på 50-talet, det är,
ja.
Det är väldigt ovanligt kan jag tänka mig.
Ja, de var tidigt ute och var moderna. Och då sysslade man med massa sporter. Det var inte bara fotboll, det var hockey, det var handboll, det var styrketräning, det var bordtennis, det var löpning, det var gymnastik från början. Det eskalerade ju, som du var inne på, när det flyttade ut så mycket folk.
Mm.
Så blev ju underlaget väldigt stort.
Mm.
Och här kan man väl tycka att Hanviken gjorde en miss som inte var intresserad. Utan man överlevt hela Bollmoraområdet och Tyresö IF.
Varför gjorde man det?
Ja, jag har aldrig fått något bra svar av det hela. Troligen så var det så att det fanns ett antal driftiga ledare inom Tyresö IF. Av de unga som flyttade in, som såg helt andra möjligheter. Och som då han startade upp den verksamheten i stor skala innan Hanviken vaknade upp.
Mm.
Och det stora där som gjorde att Tyresö IF och sedermera Tyresö FF blev så stort, det var ju faktiskt kvartersfotboll.
Ja, vi ska komma in på det lite senare, men jag är så nyfiken på själva bilden. Vad var det som gjorde att man helt plötsligt tog beslut för att bryta sig ur Tyresö IF? Och vilka var det som var drivande i det här?
Ja, det var så här va, att när jag kom hit så var jag bara vanlig spelare.
Ja.
Ingen större talang, men jag var med i alla fall och spelade en del av matchen. Faktiskt. Och däremot var jag ganska duktig på administration. Och av olika anledningar så blev jag valt vice ordförande 1968.
Mm-hmm. I Tyresö IF?
Tyresö IF fotboll.
Fotboll, ja.
Och jag hade ju lite tankar sedan tidigare. Jag hade varit med i andra verksamheter som Hornstull och Gröndal och sånt. Och när man tittar på Tyresö, Bollmora på en karta, så ser man ganska klart uppdelningen. Och där kom idéerna på att vi skulle utveckla det här. Och vi blev då hastigt väldigt stora. Och vi insåg att de begränsningar som fanns i bidragen från Tyresö kommun gjorde det att man, oavsett hur stora man än var, kunde man bara få ett föreningsbidrag. Men då var Tyresö IF 1500 medlemmar. Men delade vi upp oss i fem föreningar så kunde vi få fem föreningsbidrag.
Ja, just det.
Det räckte man var 300 medlemmar så fick man ett fullt.
Jaha. Det här var innan man fick per medlem, eller?
Ja, det fick man också va. Men man fick dessutom ett administrationsbidrag som motsvarade en heltidstjänst för att hålla reda på föreningen.
Mm.
Men den hade så att säga bara begränsningen 300 medlemmar, ett föreningsbidrag och sen spelar det ingen roll om du har 1500. Du fick inte mera pengar ändå för det va? Men var du två föreningar på 300 var, då fick du två föreningsbidrag.
Okej, så det var ingen schism eller något sånt där som låg bakom. Det var mer praktiska grejer då.
Ja.
Till time itself is
Jag började ju min karriär, jag spelade i Krusboda 2, hette ju vi. Det var de som inte var så bra i Krusboda som var födda 65. Och vi spelade ju kvartersfotbollen. Det var ju, för oss som var barn så var det ju här som någon form av allsvenska. Men hur startade det där? Var det redan på Tyres IFs tid?
Kvartersfotbollen startade 1969. Mm. Och att den startade, det berodde egentligen på att min fru blev gravid.
Okej. Okay. Det låter ju som ett givet skäl till att starta kvartersfotbollen.
Ja, det var så att när hon hade fött Kenneth så låg man ju på BB en vecka på den tiden.
Ja,
det... Så hon låg där. Och efter en av träningen under den här veckan, man var ju tvungen att träna trots att frun hade fött barn.
Ja, något annat var ju otänkbart.
Ja, så bjöd jag hem hela A-laget eller de som ville. Och vi satt väl 15 man hemma hos mig och firade och drack lite pilsner efter en träning. Och vid 12-tiden så var det bara Hasse Larsson och jag kvar. Och då började de riktigt stora tankarna komma.
Det är ofta så.
Ja. Så att,
efter midnatt.
Ja, efter midnatt. Sen tog ölen slut. Och Hasse hade mer hemma som tur var.
Jag menar det, man måste ju vara förberedd när inspirationen flödar på.
Ja, så blev det en öl till. Och sen vid 2-tiden på natten så kalkylerade vi upp det med ledning av en karta över Bollmora. Hur för ungdomsverksamheten skulle dras upp. Vi skulle ha kvartersfotboll. Och den skulle då alla ungdomar i Tyresö få vara med på. Och kunna vara med. Oavsett om man var i din kompetens eller om man var jättebra.
Just precis.
Ja, och fördelen var ju det att det ofta fanns några bra killar. Eller det var bara grabbar från början. Sen blev det också tjejer. I varje kvarter. Och de drog ju med sig de andra.
Ja, det var ju, jag menar, uppe i Krusboda hade vi ju minst två lag. Det var nästan varenda årskull kändes som. Och det var ju det man gjorde.
Ja.
Man gick till fotbollsplanen.
Ja.
Efter skolan. Före skolan ibland också. Ja.
Och under skolan ibland också.
Ja, det var ju det man gjorde.
Ja.
Till och med på vintern.
Ja.
Det var ju ingenting annat att snacka om.
Nej. Och den här kvartersfotbollen då, som startade upp med 12 lag. Den skulle då generera naturligtvis också talanger till Sankt Erikskuppen.
Mm.
Och Sankt Erikskuppen skulle generera talanger till juniorfotbollen. Som skulle generera talanger och spelare till A-laget.
Mm. Jag minns ju lag som, vad heter de? Gösen, Björkbacken, Laken.
Njupkör.
Lindalen. Gradislinjen hade ett lag också. Gamla Tyresö.
Ja.
Fast de heter bara Tyresö.
Ja, det hette de kanske.
Ja, det var ju stökigt. Man trodde ju man mötte proffs då. Man fick åka på flaket på Magnus Warnholms pappas bil.
Ja.
Det var så man åkte till matcherna på den tiden. Det var inga säkerhetsbälten utan man fick sitta på flaket. Sen åkte man ut till Tyresö skola och spela match.
Just det. Och i BMW fick jag in 9 stycken. Så att det var
den inga... orangea?
Ja.
Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Men... När tog det fart? Hur många medlemmar hade man från början i Tyresö FF som bildades 71?
Ja, alltså beslut togs 1969 om att gå ut. Men först, de släppte bara iväg en sektion varje år.
Mm-hmm.
Så 1969 blev damhandbollen eget. 1970 blev ishockeyn eget. Och 1971 blev i 22 november... blev Tyresö IFs fotboll, Tyresö fotbollsförening.
Okej. Vilka var med och organiserade Tyresö FF då? Finns det några namn?
Ja,
bekanta?
De som var med, det var ju många av de som var spelare på den tiden. Va?
Mm.
Den gamla ordföranden, Leffe Gustafsson, som hade gjort ett bra jobb som ordförande några år. Men det var mycket strul när han slutade. Fattades en del kvitton. Men han slutade på eget bevåg och blev spelare istället bara.
Mm-hmm.
Men det var en trevlig kille annars. Jag tror inte han har gjort några oegentligheter. Han var bara slarvig med kvittorna.
Jag menar det.
Han skulle sköta allt i en förening och det är inte lätt att göra.
Nej, det är det ju absolut inte. Nej. Men hur många var man när FF bildades i fotbollssektionen?
Ja, de som kom med, som gjorde framförallt det grundläggande, förutom mig då, så var det då Hasse Larsson. Det var Sune Wiberg, Tommy Pile, Åke Harlin, Roffe Ekström, Olle Johansson, Henry Karlsson, Holger Jansson, gamla materialen var också med naturligtvis självklart.
Ja,
och bidrog till det här. Lennart Elström ska vi inte heller glömma.
Nej, Lennart ska vi inte glömma. Så att, han var väl slug ledare. Ja, han hade ju C-laget på slutet.
Ja.
Och då så var det ju så att vi som var så här 14-15 spelade ju gärna i C-laget. Det var ju kul. Men man spelade ju, kunde ju spela klockan 8 på Muske på en söndag morgon. Och då var man ju, man var krusbodda barn. Då hade man ju varit ute och slarvat hela natten. Så han ringde alltid efter klockan 7. För då visste han att vi inte var hemma. Så då satte man en lapp i trappen så här. Match klockan, samling på Lennarts parkering 06.30 eller något sånt där. Så då var det ju bara att lomma iväg. Då kunde man inte säga nej. Det är strategi det.
Ja.
Vi har... ni var ju så... Alltså, som jag har förstått det, så det här var ju en liten fotbollsmaffia. Familjestyrt. Det var Lindström, så det var Furegård, så det var Viberg, så... Ja, du nämnde ju flera namn här.
Kristensen, ja, Ekström, just det. Så Svanholm, så var
det,
en del.
Var det så att det var lite... Inte maffia var väl kanske ett starkt ord, men det var, var det lite familjestyrt? Man umgicks mycket hela tiden.
Ja, alltså de personer vi pratar om, de satt ju i styrelsen, eller runt styrelsen i alla fall. Och för att hålla ihop sammanhållningen, du vet, det var ju så mycket, man var borta så mycket. För att träffas någon gång tillsammans med fruar och sånt,
ja,
så blev det ju mycket familjärt att det blev träffar och möten,
ja,
och
just det,
middagar och, ja, fester och sånt.
Ja.
Det blev väldigt tät kontakt mellan alla de här människorna du nämnde.
Ja visst, det är det. Och det märker man ju själv när man växer upp. Liksom. Man, man känner ju så otroligt många människor som man har varit tätt inpå under många år under sin uppväxt. Som liksom fortfarande känner igen en och kommer fram och sådana här saker. Vems idé var det att visa film och ge grabbarna en glass på avslutningen av kvartersfotbollen? Det tyckte jag, det var... Det var bättre än Oscarsgalan, tyckte, ja, man. Tecknad film.
Ja, det var nog Inga-Britt Wiberg, Sunes fru,
ja,
och jag som då som ansvarade för ungdomsverksamheten som kom med de idéerna. Och det som du säger, man måste ha ett festligt avslut på, ja, säsongen.
Ja, det var ju helt otroligt kul, ja, det. Och det var ju helt fullpackat inne, ja, på rällarna. Ja. Vi sitter ju ett stenkast ifrån.
Jag tror att de här avslutningsfesterna fortfarande har publikrekordet i Forellens bio. Det är väl preskriberat nu hur många vi tog in. Men
det var ju mer än vad man brandföreskrifterna, ja, sa. Va?
Jag såg aldrig några sådana, men det fanns antagligen.
Nej, ja. Ja. Men det kunde ha blivit en brandkatastrof, ja, med Göteborgs måttmätt då. Men kul var det.
Ja. Det var lite pirrigt kan jag säga att stå på scen för 500 personer. Ja. Eller vad det nu var.
Ja, det var det ju säkert. Ja.
Så att, och glass gick det åt. Jag vet inte hur många kartonger Inga-Britt var och köpte. Men det var, ja,
ja. Och så hade man en plakett också. Det var ju, ja, som, det var ju finast jag hade i mitt rum. Den här plaketten. Vi hade ju ett lag som var lite... Det var en brokig samlingsspelare. Men vi kom ju trea när vi spelade det året.
Mm.
Och det var ju liksom en bronsplakett. Det var ju liksom det var det finaste jag hade. Mycket stort. Jag tror att 1973 var den första gången jag var på en A-lagsmatch. Det var på Trollbäckens IP. Det var i september. Och jag minns... Jag har kollat upp det här för att alla hade sorgband. För kungen hade dött. Så att därför... Och det gjorde han i september någon gång. Så att det borde ha varit då. Kåre Johansson tog med mig, hans son Palle, till matchen. Gammal spelare Kåre, va?
Kåre spelade i Tyresö IF då i början när de startade upp 58, första fotbollen.
Okay.
Då var Kåre en av de ledande faktiskt.
Ja, just det. Ja. Mälarhöjden 2-0. Roffe Ekström tror jag var lagkapten. Kan det stämma?
Kan nog stämma.
Ja.
Han kom samtidigt hit till mig.
Ja, okej. Okay.
Men han hade större talang än mig så att han fick fortsätta. Mm. Jag fick bli ledare.
Det här var, vad heter det, klass 2 om inte jag är helt fel informerad. Och 1973. Mm. 1980 så spelade vi betydligt högre.
Ja.
Vad hände? När började det liksom hända saker i föreningen? När började man gå framåt?
Ja, man kan säga så här. Första året vi startade upp Tyresö IF 1971 så åkte herrarna ur division 7 och hamnade i division 8. Det var starten, det var riktigt lysande.
Ja. Och då fick tränaren gå.
Ja, då fick tränaren gå. Och lagledaren också.
Ja, det.
Så att då engagerade vi Sven Adnell.
Ja.
En gammal toppspelare inom fotbollen både i IFK Stockholm och i Sirius. Mm. Jätteduktig.
Ja, IFK Stockholm var ju bra på den tiden. Han låg ju under allsvenskan. Ja.
Han var riktigt bra. Så att han blev då den första riktiga tränaren, man säger så.
Mm.
Och han drog upp oss under 4 år i 3 serier, tror jag.
Från klass 2 till...
Klass 4.
Oj, klass 4.
Ja, till klass 2. Och han fick fart på det hela. Och samtidigt då så började en del egna talanger blomma ut, va, som inte hade varit, eller varit, de var unga. Va?
Mm.
Christer Berglöf, Bjälkendal till exempel, Janne Tika, alltså de här killarna, blev riktigt bra.
Mm-hmm.
Kurre Stenberg kom till oss. Arne Vidal kom till oss. Mm. Bra spelare.
Ja, just det.
Ja. Och det var starten. Sen när det riktigt blommade ut, det var ju faktiskt efter Sven Adnell. Han gjorde ett jättebra grundarbete. Men sen kom Jonny Nesson till oss.
Mm. Och det var vilket år då?
Ja, det var väl 74 Jonny kom till oss.
Mm-hmm.
Jag träffade Jonny i Oslo faktiskt. Han var tränare för Högdalens juniorlag.
Heis.
Och de bodde i Röjeste. De bodde i rummet bredvid oss. Och jag hade 1060 grabbar.
Mm-hmm.
Vi deltog i Norway Cup.
Oh.
Då de var 56. Med bra kontakt och vi lärde känna varandra. Och vi gick ju till final då. Som enda svenska lag då till final. Och det var ju Björn Avenäs och Stefan Karlsson och de här killarna. Fantastiskt duktiga spelare.
Mm. Det var ju Norge, hela föreningen tror jag, 77.
Ja, ett antal lag, rätt många lag.
Ja, många lag i alla fall. Mm. Det var ju otroligt mycket. Man gick och tittade på varandra, det var kul. Alltså man fick ihop klubben och så upp på, vad hette platsen man spelade på?
Ekeberg.
Ekeberg, ja just det, precis.
Ekebergslätta.
Ja.
20 fotbollsplaner bredvid varandra.
Ja.
Det var 22.
Ja, helt otroligt.
Över 20 i alla fall.
Och sen så kom raggarna. Var det så?
Sen kom raggarna.
vad var det som hände? Det här går ju mycket snack om. Men var det så att det var några Tyresö-spelare som retade upp Oslo-raggarna?
Ja, det var väl 77 som det hände. Men det var ju på förläggningsplatsen. Och de kom i samspråk. Jag vill minnas att Dan Lejon var en av dem som kom i samspråk med dem.
Ja, det kan jag tänka mig.
Danne var ju en härlig person, men ett temperament som kanske inte alltid hörde hemma på en fotbollsplan.
Är man rödhårig så är man.
Men han var en härlig kille. Men det ordnade upp sig med raggarna till slut också. Efter att några rutinerade ledare gått in och pratat förstånd med båda parter.
Ja, det var så.
Ja,
ja, det är skönt det.
Ja.
Det var ju skönt det. De här ålderskullarna då? I mitten på 60-talet, folk som var födda 64-65, det var de största ålderskullarna som föds i efterkrigets tider. Mm. Och Tyresö var den barnrikaste kommunen i hela Sverige på den tiden. Hur, när började, måste ha blivit en enorm sving.
Mm. Man kan säga så här, till och med de åldersklassen som var födda 55- så var det egentligen handbollslag som spelade fotboll. Handbollen tog alltså egentligen ungdomarna i betydligt större utsträckning än fotbollen gjorde. Men från och med 56-erna, Benke Järbrink och de här killarna, Torbjörn Persson och det, så blev det annat. Utan vi beslutade att ingen som var handbollsledare skulle också vara fotbollsledare, utan det blev särskilt.
Mm.
Och det har bara missat en gång efter det. Och det var nog nödvändigt.
Mm.
Man kan säga att när de första duktiga ungdomarna verkligen kom in i A-laget så var det egentligen en enstaka 56a, Benke Järbrink, Torbjörn Persson var duktig också. Men sen var det 58-erna som började.
Med Uffe Jonsson?
Nej, han är 59.
Uffe han är 59, Jonsson. Alltså.
Ja. Det kom några 58, Kenta Gustafsson, Danne Lejon var ju trots allt ganska bra i fotboll. och några till. Men framförallt Matte Lundberg 58 förresten, som blev lagledare.
Mm.
Men det var med 59 som det började, den stora utvecklingen. Mm. Torbjörn Backesten, Uffe Jonsson, vår mesta av spelare igen tiderna. Ja. Ja. Tommy Eidefelt, Dennis Johansson och så vidare. Va?
Mm.
Sen kom 60-grabbarna med Björn Avenäs och de här.
Mm.
61-erna, Janne Lindberg och så vidare. Ja. 62-erna.
Var vi lite mellan.
Ja, Leffe Gyllen var väl bra. Han var 70.
Han är 71. Micke Milder har vi från
62-erna. Så är det.
Ja.
Och sen 63-erna, Ingvar Lindströms grupp, han gjorde ju ett fantastiskt jobb.
Ja, där var det många som var A-lagsspelare.
Ja, det var det faktiskt.
Det var ju nästan halva laget.
Ja. Det är den åldersklass som har genererat näst mest A-lagsspelare.
Näst mest?
Ja.
Vi hade Ronny Andersson, Niklas Olsson,
Magnus Thunvall.
Magnus Thunvall, Hasse Thunvall spelade ju också i A-laget. Ja.
Fast Essing.
Ja, precis. Ja. Han fick ju ta ett samtal med Kai Svensson i städsgrubben och sen så såg vi inte honom förrän han spelade för Essinge. Benke Nilsson nämnde vi honom.
Benke, fantastisk spelare.
Kenta Gustafsson,
men var vi knappast med.
Ja, alltså det var ju så här att han och Micke Nygren gick till Vasalund när de var 15.
Ja.
Av en händelse då så satt de på bänken i A-laget. Var de så bra eller var det för att få ut mer pengar?
Om jag säger så här, det var jag som sålde de två till Vasalund och fick en checken av Bosse GT.
Ja.
Så behöver vi inte ta upp mer varför de satt på bänken.
Ja, det gäller att få ut så mycket som möjligt utav ungdomsverksamheten, så är det ju. In my dreams I'm everything to you. In reality you don't even look at me. In reality you don't even know my name. In reality you haven't even talked to me. In reality I'm nothing to you.
Centimeter inför linjen på Tyresö 91,4
innanför linjen på Tyresö radion. Läs hela.
Radion.
Ja.
Du har lyssnat på 2 centimeter inför linjen på Tyresö Stino 91,4.
Radion.
Radio.